så är det ju inte som när man slår upp Nationalencyklopedin Ugglan då, där det står om automobiler från 1907 ungefär, så tänker man det har hänt en del saker. Och det är väl likadant med teologin, men så är det inte med teologin. Det som står där 1907 kunde lika gärna ha stått där 107, därför att till skillnad från automobiler så förändras inte teologins basfakta. Det kan vara värt att fundera över. Och därför så behöver det inte vara ju senare desto bättre. Jag vet inte om ni minns Hoa Hoa. Jag är ju inte sportintresserad, men jag kan inte glömma den här stora kraftiga karln som står med blå skjorta och gula stjärnor. Nej, kronor. Och så håller han en liten kille eller tjej på armen. Nu vet jag inte om det var feministerna som försökte liksom säga att barn och karar hör ihop. Eller om det var liksom ett sätt att introducera det här med fadern. För det här ska handla om fadern. IKEA-katalogen är väl egentligen det som går att slå igenom ordentligt i Sverige. På 2016s utgåva så finns det en bild av en liten kille som står på en pall i ett kök. Det är säkert IKEAs kök. Men den som är i blickpunkten med ansiktet, det är en man. Och han ser väldigt snäll och rar ut. Och han håller väl på att fixa någonting, en glassburk eller någonting sånt där. Och man ser alltså att här är en bild av gemenskap. Den är gjord som en cirkel, så här. Mannen ser väldigt snäll ut och pojken, som man bara ser i halvprofil, ser väldigt förväntansfull och glad ut. Närhet och gemenskap. Reklam är ju som den kan. Men reklammakarna har ju, som normen säger, täft. Vad ligger i tiden? Eller, aha, det där tar vi. Och då är det alltså mannen, mansrollen, som det nu heter. Vad är en kar? Vad är manligt? Vad? Jo, det måste ju vara med familj och fader. Bilden säger min pappa. Och pappan säger min kille. En av dem som ska bilda fotbollslaget. Ja. Okej, reklambilden och Hoa Hoa. De aktualiserar ju uttryck för något som jag tror ligger i tiden. Och som väcker starka känslor. Någonting som är saknat och eftersträvat och efterlängtat. Så som den här bilden säger skulle jag vilja att det hade varit i mitt liv, i min familj, men det var inte så. Men så här som det inte jag hade det, så vill jag att det ska bli, för jag ska bli en riktig pappa om jag får barn. Det ligger under, och det är faktiskt det som jag har och som så många av er har levt med som församlingspräster. Alltså att viljan till och också förverkligandet av att vara fader, en god fader. Vi behöver ju inte tänka på att det ligger så här, köp IKEAs kök så blir det så här. Vi kan liksom ta bort det. Men det är ju aldrig fel att ha ett fint kök, det håller jag med om. Ge glass åt sin lilla pojke. Bilden visar någonting som tillhör tillvarons basic design. Mannen på bilden, han är själv son till en far. Han blev son för att växa upp till man och bli man för att själv bli far. Det är det som en son och en man ska bli, nämligen fader. Designen utgör bruksanvisningen. Och manlighet innebär prokreation och reproduktion såsom en del av mannens delaktighet i den skapelsegivna gudslikheten, alltså den gudomliga kreativiteten. Jag har ju skrivit tre böcker, Senex, Garrulus Est, Gubben är pratsjuk. Och där har jag utvecklat såna här tankar. Om man inte gillar vad som står i dem så måste man dock säga att omslaget är snyggt. Det är ju inte alla som gillar vad man skriver. Att det finns ofrivillig och eller frivillig barnlöshet, självvalt eller icke-valt, det ändrar inte i sak. Men här måste man ju vara ömsint, så att när man talar om den basic design så är det ju inte meningen att trampa någon på tårna. Tror du inte jag vet detta? Jag kan ju inte få några barn. Sådana saker får man ju också tänka på. Men det finns också faderskap i överförd bemärkelse. Men detta ändrar ingenting i den grundläggande strukturen. Det som vi har sjungit, släkten följa släktens gång. Detta är det skapelsegivna fader-son-förhållandet som är något av det mest grundläggande i Guds goda skapelse. Och detta är kristen tro. Men det är också kristen tro att denna goda ordning i likhet med allt skapat är utsatt för sabotage och för en fortgående medveten skadegörelse och destruktion genom det vi kallar för syndafallet och dess konsekvenser och dess realiserande i verksynder. Med syndafallet förstår vi ju att människan vill bli så som Gud utan Gud. Hon vill själv definiera sin identitet och sitt livsmål och uppnå detsamma på egen hand. Hon vill bli autonom, själv avgöra och bestämma vad som är gott och ont. Men istället för att uppnå detta, sin frihet, hamnar hon i slaveri under en ny herre. Synden, döden och djävulen, för att nu tala i konventionella kristna termer. Människan, när hon försöker bli herre över sig själv, blir en annan slav, mister sin djupaste identitet och missar sitt mål. Nå, sammanfattningsvis kan vi ju säga att fadersonskapet är en gudomlig god ordning som även under fallets villkor står under den ursprungliga skapelsevälsignelsen i Genesis 1:28. På grund av sin betydelse och höghet är det särskilt prioriterat och utsatt för den gudsfientliga maktens attacker och krigföring. Vi ska icke låta oss luras av detta. Det som är det värdefullaste och finaste är det som ofta attackeras och svärtas ner och fördärvas. Detta må vara slut på inledningen. Jag tänker gå vidare med att tala om frånvarande fäder, lika med förlorade söner och döttrar. Det talas ibland i vår tid om den frånvarande fadern, i alla fall om man lyssnar noga. Problemet med den frånvarande fadern är vida spritt. I USA till exempel lever 1 av 4 barn i familjer med bara en förälder. Och i 89% av dessa familjer är det en kvinna som är huvudansvarig. Och detta har jag läst hos den kanadensiske jungianska analytikern Guy Corneau i en uppsats som heter Arvet efter fäderna, särtryck ur Centrum för jungiansk psykologi, nyhetsbrev nummer 49, 6 juni 2010, sidan 3. Det är första och sista gången jag kommer att citera någonting om jungiansk tidskrift, så är det lika bra att jag redovisar detta nu. Men jag menar, jag bryr mig inte om vad som det står på det. Om det är sant, om det vore djävulen själv, så skulle jag säga du. Jag bryr mig inte om att det luktar illa om den där biten. Det är sant och ge mig den. Du har inte rätt till den. Den som har lärt känna Herren Jesus Kristus är inte rädd varifrån sanningen än kommer. Sanningen är den är. Jo, han säger i alla fall att i Kanada är motsvarande siffror något lägre. 20% respektive 79%. Och nu är vi ju inte intresserade av USA och Kanada, utan vi är intresserade av Sverige. Och hur är det här då? Jo, det är i stort sett samma bild. I 21% av alla barnfamiljer består familjen av en ensamstående kvinna med barn. Och till detta knyts en massa konsekvenser. I ett blogginlägg under rubriken Frånvarande fäder förringa inte pappors betydelse skriver en för mig i övrigt okänd, Fredrik Sandberg, utifrån egna erfarenheter av en icke okomplicerad fadersrelation. Han skriver så här: häromdagen läste jag en diskussion på Twitter mellan två kvinnor som konstaterade ungefär att ursäkta franska, nu blir det lite franska här. Fan vet om det där med pappor är någonting att ha. En av dem konstaterar att det är nog inte så underligt om kvinnor får daddy issues om det måste dras med fäder. Med det självupptag, det är slutcitat. Med det självupplevdas personliga tyngd bakom orden fortsätter han, den här bloggförfattaren Fredrik Sandberg. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Vilket gott om forskning visar och ger tack och lov inte fog för en sådan misandrisk, alltså manshatande inställning. I det följande pekar han på några av de väldokumenterade konsekvenserna av vad det innebär att växa ut utan en pappa. Och nu tar jag alltså, jag skjuter honom framför mig och jag, så vitt jag förstår, när jag tittade på detta så är det inte gripet ur luften utan detta är väl dokumenterat. Han skriver alltså att det här är riskerna att växa ut utan en pappa. Ökad risk för alkohol- och drogmissbruk. Ökad risk för nedsatt psykisk hälsa. Flickor uppvisar ökat beroende av manlig bekräftelse och uppmärksamhet. Tidigare sexuell debut särskilt för flickor och ökad risk för tonårsgraviditet. Ökad risk för okontrollerad aggression, ökad risk för självmord, sämre skolresultat, särskilt för pojkar, ökad risk för kriminalitet, hemlöshet, det vill säga att rymma hemifrån, ökad risk att utsättas för sexuella övergrepp, ökad risk för egna skilsmässor i vuxen ålder. Ja, det är ju en diger lista. Jag är säker på att många skulle säga att det är en överdrift, men då får man visa detta med annan forskning. Och jag har inte, det är inte min uppgift nu att tala om precis var den här kommer ifrån, utan jag påstår detta. Den här mannens slutsats är, och det är det som är det intressanta, att det inte är, citat, närvaron av normativ manlighet som är ett problem. Det är frånvaron av den, skriver han. I manlighet ingår alltså faderskap, frånvarande fäder, lika med förlorade söner och döttrar. Frånvarande, hur då? Ja, olika skäl. Han har aldrig funnits där, annat än som spermadonator. Eller vid en tillfällig sexuell förbindelse. Kvinnor som skaffar barn. Eller blir med barn efter one night stand. Han har lämnat den blivande modern redan innan eller strax efter nedkomsten. Någon som försökte göra rätt för sig så att säga, men som säger det här går inte, det här vill jag inte, och som sticker. Som övergett barn och familj senare i livet för att bilda en ny familj, en annan familj. Eller, vilket är mer subtilt, kanske funnits där fysiskt, men inte varit närvarande på grund av arbetsnarkomani, fängelsevistelse, drogmissbruk, alkoholism, psykisk sjukdom, känslokyla. Jag tänkte skriva sjömanskap, men då tänkte jag, nu är det nog inte så som sjöman för tiden. Men alltså detta är en pappa som nästan aldrig finns. Jag ska också påpeka så att inte all skuld ska lägga på fäder som inte vilja och som inte förmår eller kan förmås att ta sitt ansvar för sina barn. Det finns också, vilket har påtalats för mig, en grupp fäder som inte heller vill någonting annat än att finnas där för sitt barn, vara närvarande och leva med det och dela sitt liv med det. Men som av barnets moder förmenas eller nekas denna möjlighet. I skilsmässor och vårdnadstvister, i strider om umgängesrätt och konflikt om barnets boende framstår oftast mannen, trots rättsinstansernas goda intentioner för barnets bästa, som förloraren. I 95% av vårdnadsmålen placeras barnen hos modern. I boendemål är det 80-85%. Och denna förlust är dubbelt tragiskt. Barnet förmenas en far och modern förlorar, och fadern förlorar på sikt sitt barn. Några timmar under en dag, någon eller ett par dagar i veckan eller varannan vecka, varannan helg, någon stor helg eller någon eller några sommarveckor per år räcker inte för att vara den engagerade, närvarande och gode fadern som barn, att vara det som barnets far så gärna, som man så gärna vill vara. Och här finns en annan, inte alltid uppmärksammad aspekt av problematiken med frånvarande fäder. Och jag tror att en illusion att tro att en moder kan vara både moder och fader. När man ser att det är... Jag vet ju, alltså, nu börjar väl tomaterna flyga här och så vidare. Så kan du väl inte säga. Jag säger, det kan ju faktiskt vara så att det inte finns. Man får göra det bästa av en situation. Men där man på något sätt liksom programmatiskt säger att ja, i den här familjen har vi ingen far. Eller till exempel att två kvinnor ska vara kunna, av vilken det ena då ska vara fader. Jag tror inte på det. Jag tror inte på det. Jag tror att när man ser på tv, vilket jag gör nu mycket, för jag tycker inte det är roligt att läsa. Jag vill bli underhållen. Och tittar jag på all usel tv som finns, och ni anar inte vilka avgrunder av propaganda och dumheter det finns där. Men där är det tas alltså, där tas det för givet. Att en far inte är nödvändig. Och ändå så handlar ju så oerhört många filmer just om detta. Jag vill ha, detta gjorde jag bara pappa för att du skulle se mig. Eller den här scenen där den tuffe pappan till slut liksom omfamnar sonen. Och sonen nästan liksom, äntligen får han lite cred, eller vad det heter nu för tiden, av sin pappa. Men... jag sa, där det inte är, där så att säga det inte är programmatiskt annorlunda, utan där det är drabbat, det finns ingen far, därför att pappa är död. Så förhåller det sig likväl inte på samma sätt enligt min erfarenhet och också vad jag läst. Smärtan, saknaden, tomheten, den psykiska dynamiken, den finns där, men den är av ett annat slag på grund av dödens oåterkallelighet. Eller som jag hörde en pojke säga som mist sin far. Jag vill hellre ha en död pappa, död och begravd, än en skild och omgift pappa. Och här hör jag också den inre viskningen av andra barn. En pappa som inte bryr sig lika mycket om mig som sina nya barn. En pappa på väg bort. En förlorad fader. Olika orsaker. Samma ödesdigra resultat. Frånvarande fäder. Förlorade söner och döttrar. Naturligtvis inte i alla fall, men i alla fall någonting som bör ställas fram och kunna diskuteras utan en massa såna här ideologiska skygglappar. Alltså, när en fader inte finns där, får det konsekvenser, inte bara nu utan också i framtiden, inte enbart för enskilda individer utan i och enskilda tragedier, utan för hela samhällen. Faderslösheten påverkar hela samhällsbygget och samhällsklimatet. Det är viktigt med närvarande, goda fäder. Vill du vara snäll och underbygga detta? Ja, ska jag göra. I ett klart medvetande om den kris som faderslösheten och dess konsekvenser familj och samhälle medför pågår i USA, eller pågick i USA, en kampanj sanktionerad från Vita huset med president Barack Obama i spetsen. Han som själv växer upp i en faderlös familj. Och det går ut på att stärka fäders ansvar för familj och samhälle genom The President's Fatherhood Pledge. I denna skriftliga löftesavgivelse, pledge, förpliktigar sig en fader att förnya sitt ansvarstagande familj och samhälle. Samt förbinder sig att göra allt för att ge barnen i hem och omgivande samhälle den uppmuntran och det stöd som de behöver för att utveckla och förverkliga sina möjligheter. Nog om det. Faderskap och faderstro. Centralt i den kristna tron och bekännelsen är tron på Gud Fader. Guds faderskap. Och därmed introduceras också direkt det där till knutna barnaskapet. Det går inte att tala om det ena utan att komma in på det andra. Liksom det i förlängningen inte heller går att undvika talet om den heliga treenigheten. Talar vi om Guds faderskap, Gud, om vårt barnaskap, då talar vi om fadern och sonen och anden, den heliga treenigheten. Jag tillåter mig att göra ett par personliga markeringar. Vi är ju i ett EFS-kyrka, så då kan man ju få vittna lite. När jag fick min första son ringde ett bibelställe i mitt huvud. Så som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Gud över dem som fruktar honom. Till han vet vad för ett verk vi är. Och han tänker därpå att vi är hos doft. Eller i den nya översättningen, så som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot den som fruktar honom. Vilket ju på sätt och vis är ett mer modernt ord. Starkare talande. Och detta senare kompletterar med erfarenheten genom äktenskapet av moderkärleken. Uttryckt i profetordet, skulle väl en mor kunna glömma sitt barn? Nej, även om hon kunde det skulle jag aldrig göra det. Alltså kan vi tala om Gud fadern med modershjärtat, om vi så vill. Och det betyder ju inte att fadershjärtat inte är ett riktigt hjärta. Men när vi vill ha analogier och få djup på det hela, så är det något speciellt med modershjärta. Det vet alla som har haft en god moder. När min egen far, Gud rest his soul, fått beskedet om sin cancersjukdom som senare ändrade hans liv, så sa han, vi får tala med far. Vi får tala med far. För han hade ett gudsförhållande, ett fadersförhållande till Gud som präglade honom. Och något som också gestaltade i hans liv som person och fader. Trots begränsningar och tillkortakommande sedda med en sons kritiska men inte alltid rättvisa ögon. Han var själv det han sa att jag skulle bli. Du får bli vad du vill, bara du blir gudfruktig och rättskaffens. Gudfruktig och rättskaffens, vilket inte hindrade honom för att ge mig en hurring, en av två. I vuxen ålder när han hörde mig svära. Och en annan gång när han i mina tonår kom på mig att dricka alkohol. Det vill säga blanda juniorbrännvin, absolut renat brännvin med loranga. Då small det. Jag vet inte riktigt om det var den dåliga blandningen eller om det var alkoholet. Men han skyllde på mamma och så sa, hur kan du göra detta mot din mor? Och jag vet nog hur det var. Det var han som hade mest problem med det. Mamma sa att rödvin, det är bra för blodet. Det. Nåja. Så var det med det. Jag vet alltså vad jordiskt faderskap är. Jag har levt i det och upplevt det både som son och som far tillika farfar och morfar. Nu går vi in i teologin. Nu har vi, preliminärteologin har vi varit i hela tiden. Det är ju det som är det märkvärdiga. När jag var kyrkoherd i Raspå så sa pojken, det är inget roligt att supa med dig. Alltså jag vill inte påstå att vi gjorde det ofta. Men de försökte ju dricka kyrkoherden under bordet. För så, när du dricker alltså, då blir du ju ännu religiösa och talar ännu mer om Gud. Ja, så det gav de snart upp. Nåja, 1987 så kom Göran Bergstrands pressmötesavhandling för Stockholms stift betitlad Gud fader i ett faderlöst samhälle. Och det tycker jag är en minst sagt lovande titel på en bok. Är det inte så att man förväntar sig att den här boken ska avhandla temat frånvarande fäder, förlorade söner och döttrar? Att gå in på djupet detta teologiskt. Men det gör den inte. I alla fall inte primärt. Det tema som istället behandlas belyser och problematiseras i detta citat. Att fader är den symbol som för närvarande är svårast att använda om Gud. Slutcitat. Och att det förhåller sig så kan enligt författaren föras tillbaka på två gap, gränser eller barriärer. Den första är generationsgränsen. Relationen mellan fäder och söner är minst sagt komplicerad och ofta konfliktfylld. Och det får man väl ge honom rätt i. Alltså det är bara att läsa Karl Ove Knausgård eller Lars Norén eller nästan vilken modern skönlitteratur som helst. Eller se på filmer. Öster och Meden till exempel. Steinbecks, jag bara tar in nu tanken. Fadersfrånvaron eller fadersveken eller striden mellan fader och son. Fadern som till slut måste detroniseras för att sonen ska bli man och far. Och så börjar allt om igen och så dras det ett nytt varv. Det vill säga under syndens villkor. Det andra skulle då vara könsgränsen. Fadern står för och representerar det patriarkala. som utgör en förtryckande struktur för halva mänskligheten och av mänskligheten, kvinnorna. Patriarkatet, eller den patriarkala könsmaktsordningen som det nu heter, med en typisk vänsterideologisk kollektivistisk kategoriseringsetikett eller övertalningsdefinition. Könsmaktsordningen. Nu är detta ju ett lärt och fromt sammanhang, så jag kan ju inte använda mina vanliga ord. Men jag tänker på vad som hände i Berlin i trappuppgångarna där det bodde en jude. Så kunde det ibland vara så att man tog fekalier och så skrev man på dörren jude. Och då skulle vi väl kunna säga att ett skitkletningsord. Könsmaktsordning. Pang, där är du redan. Ursäkta franskan. Det är att märka att ordet fader i Bergstrands framställning genomgående benämns Guds symbol. Guds symbol. Och i förlängning av detta följer talet om patriarkal Guds bild. Bild, symbol, metafor, Gud, så som en fader. Jag tror att det är riktigt och legitimt att tala om Guds bild och metafor och symboler. Det ligger i det vi kallar för analogia entis. Att utifrån en känd mänsklig erfarenhet tillämpa är vi denna på Gud, men med reservationen som så som men ändå icke. Det är det religiösa språket, dess villkor, i alla fall en del i det. Den reservationen måste vi göra. Visst kan vi tala om Gud som tillvarons källa, men det betyder ju inte att Gud är ett hål i marken och vilket det flyter vatten. Men hur är det med Gud fader? Kan vi från den mänskliga erfarenheten av jordiskt faderskap omedelbart projicera våra mänskliga fadersföreställningar och sålunda konstruera en fadersgudsbild, vi som lever under syndafallets villkor, och tro att det är allt som kan och ska sägas om Gud som fader? Är fadersnamnet använt på Gud enbart en symbol, en metafor, något betingat? Här, mina vänner, är en verkligt avgörande teologisk fråga. Här skiljs andarna från varandra. Det finns goda skäl att närma sig sålunda denna fråga från ett annat håll. Inte från onten, det vill säga från oss, utan underifrån, utan i en mening senkrecht från oben. Vilket ju är ett tjusigt ord, men som är livsfarligt i teologin. Men man lär ju sig, det är ju ett par ord som liksom ligger kvar i huvudet när man har läst teologi. Och senkrecht från oben, det vill säga, det är väl enda man kommer ihåg av Karl Barth. Nåja, mening senkrecht från oben, utan därmed att förneka analogia emptis. Och då har man egentligen förnekat senkrecht från oben, men det är en annan sak nu. Det första som då måste sägas i den här diskussionen eller debatten, att Gud är till sitt väsen outsäglig och ofattbar. Det är utgångspunkten för nästan allt tal om Gud, oavsett vem det är som tar till orda och som försöker utsäga något meningsfullt om Gud. Johannes Damaskenus utgör därvid lag inget undantag. Orsaken till att jag ofta använder och kommer tillbaka till Johannes Damaskenus, det är ju att han som är teolog på omkring 700, vi säger där 700-750. Han som bor i en av muslimer behärskad stad, Damaskus, ser det kristna arvet hotat, både filosofiskt och teologiskt, och gör liksom, han samlar i som ett bi, tar han honungen från de bästa, eller nektarn från de bästa ställena, och gör i sin pegetes gnosios, alltså kunskapens källa, del 1, gör han en slags, här har vi det filosofiska grundlaget så vi vet vad vi talar om. Den andra delen, det är då han gör upp med 100 olika heresier. Där stöder han sig på andra som han har gjort tidigare, till exempel något som heter Panarion. Och där är det faktiskt intressant, den sista som man använder, det är alltså islam, där han gör en kritisk genomgång av islam, alltså precis när den är frisk från ugnen, 100 år efter. Det är alltså Johannes Damaskenos kritik av islam är mycket intressant och aktuell också idag. Och den tredje delen, det är den som är känd under det latinska namnet De Fide Ortodoxa, där han så att säga har gått, nu kommer mina vilda metaforer, eller ni vet lingonplockare, va? Som man kör så här. Han kör med någon slags teologisk lingonplockare genom den här genom teologin, och så plockar han upp de bästa bären och sen så sätter han upp det här i ett slags antologi. Han gör inte anspråk på att göra någon teolog på det sättet. Han är en samlare, men vilken samlare? Han samlar det bästa. Så vill man ha så att säga en sammanfattning utan den patristiska teologin, utan att bli patristiker, då man måste kunna grekiska, vilket inte är lätt, i synnerhet när de står på den tidens högsta bildning och har långa komplicerade meningar, så kan man gå en genväg genom att läsa Johannes Damaskenus, för han så att säga har plockat ihop det bästa. Han stöder sig mycket på, icke oväntat, på Gregorius av Nasians. Jag tycker att det är värt att läsa. Han säger i alla fall så här i De Fide Ortodoxa: att det gudomliga är ofattbart och att man inte bör utforska i onödan syssla med det. Det är hans first statement. Men han stannar naturligtvis inte där. Med överledningen: som inte har förmedlats till oss av profeterna, apostlarna och evangelisterna. Med ett citat från Johannes evangeliet, Johannes 1:8: ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen som är i faderns famn, så översätter han, har förklarat honom. Så gör han den paradoxala utsagan att Gud å ena sidan är outsäglig och ofattbar. Det vill säga, man kan inte tala om Gud. Men så, å andra sidan, så talar han frimodigt om Gud med anspråket att säga något som är sant. Ty redan i nästa andetag introducerar han den heliga treenigheten. Och han gör det genom att tala om sonen. Uppenbarelsen. För en kristen är det inte möjligt att tala om Gud i allmänhet. Det är bara preliminärt. Den kristne måste tala om den treeniga. Gregorius av Nazians, han som har hedersnamnet teologen. Ni vet att det finns tre teologer som har det. Det är Johannes teologen, Johannes evangelisten. Och sen är det Gregorius av Nazians. Och sen är det Simeon, den nye teologen, som sannolikt borde bli mer känd. Gregorius av Nazians, alltså med hedersnamnet teologer som Johannes Damaskenus ofta refererar till, formulerade glasklart så här: när jag säger Gud, då menar jag fadern och sonen och den helige ande. Det är aldrig frågan om någon Gud i allmänhet. Och Johannes Damaskenus fortsätter i samma anda med att citera evangelisten Johannes: ingen känner fadern utom sonen, och ingen känner sonen utom fadern. Dock känner även den helige ande det som finns i Gud, på samma sätt som en människas ande vet vad som finns i den människan. Slut, citat. Ingen har lärt känna eller känner Gud, Guds namn, Guds väsen, utom Gud själv, och den för vilken Gud vill att uppenbara sig själv. Nu börjar vi. Eller som ungdomarna säger, now you are talking, now you are talking. Uppenbarelsen, just det. Och det är det andra som måste sägas. Inte bara om Guds väsen som är outsägligt, utan Gud som uppenbarar sig själv. Och här är den dyrbara förbindelsen mellan Gud och människa. Det är Gud själv som har tagit initiativ till att göra sig känd. Vad vi vet om Gud är det som Gud har själv låtit oss veta om sig själv. Visst, genom sina verk i skapelsen, i naturen, dess skönhet, ordning, funktion, i människans konstitution, i historien, Guds handlande med människan i tiden och i rummet. Det vi kallar för frälsningshistorien och ekonomin. Guds gärningar med utvalda, namngivna personer, med sitt utvalda fostrings- och lärlingsfolk Israel. Ett folk med vilket Gud har slutit förbund, med en historia som samtidigt är en självuppenbarelsehistoria. Och ekonomian, frälsningshistorien, är en uppenbarelsehistoria av vem Gud är. Ty Gud blir känd genom det Gud gör. Vem Gud är blir känd genom det Gud gör. Genom lagen och profeterna, genom gudstjänsten och offren. Men också med det som sker i folkets historia uppenbarar Gud sig. Och det sker från oben, i, här nere. Och det sker på Guds eget initiativ. Detta är någonting helt annat än när människan försöker skapa en gudsbild utifrån sina egna föreställningar och religiösa erfarenheter. När människan ser det numinös, eller vad det nu ska kallas, som ett interpretament, någonting som ligger där redo eller för att tolkas, råmaterialet för människans existentiella livstolkning, hennes lösning av det skiffer som ligger i den mänskliga existensen, hennes tros- och livsåskådningskonstruktion. Gud som en konstruerad projektion av det fallna humanum och under syndens och dödens och förgängelsens. Den fångna människan. Nej, det duger inte. Projektionen duger inte. Frälsningshistorien med den där tillknutna gudsuppenbarelsen går som en röd tråd genom historien, och på så sätt att den outsägliga och outgrundliga på sina egna villkor och så mycket som Gud själv vill gör sig känd genom det Gud gör. Och detta, denna process finns nedtecknad som tolkad historia i Gamla testamentet. Så föreställer jag mig att man ska se på Bibeln. Uppenbarelsehistoria är frälsningshistorien, är Guds uppenbarelsehistoria, där vi får veta materialet för en ekonomisk trinitet. I inkarnationen, Guds människoblivande, kulminerar denna självuppenbarelsehistoria i människan Jesus Kristus, kallad Messias Kristus, dens moder. Det gudomliga ordet, skapar ordet genom vilket allting har blivit till, blir kött, materia, människa. Den gudomlige sonen blir människoson, och i honom, denna person, individ, bor hela den gudomliga härligheten, liksom det mänskliga humanum i sin fulla och totala realisation. Kyrkan uttrycker det så att han är av samma väsen som fadern, homoousios, sann Gud, och av samma väsen, homoousios, sann människa, som sin moder Maria, det vill säga så vi. Och detta i en hel, perfekt, odelbar person. Svårare än så är det inte, men heller inte enklare. Gud har uppenbarat sitt namn, jag är den jag är, och har själv fyllt det med innehåll. Förhållandet mellan jag är den jag är också den som har gett det yttersta fullständiga budet. Du skall inga andra gudar ha jämte mig. Och som säger egentligen att det är jag som är prio ett, för att säga sig lite när modernt. Jag som har prio ett överallt och alltid. Och han som kommer, det vill säga sonen Messias, Kristus, ordet som blir kött, uppenbaras så som förhållandet mellan fader och son. Detta fader-son-förhållande är inte bara en jordisk mening, som detta till exempel att kungen i Israel skulle i överförd mening kunna kallas Guds son. I uppenbarelsen ingår att sonen kallar Gud för fader i himmelsk mening. Sonskapet är således inte enbart begränsat till den jordiske sonens, Jesu, förhållande till den himmelske fadern, utan avser den preexistente evige sonens sonskap till den evige fadern. Sonen är med den johanniska termen monogenes, enfödd. Och nu gör jag det alltså påståendet som ändrar allt syn på vår fader. Gud är evig fader därför att han av evighet är sonens fader. Gud har en evig son som är född av fadern för alltid, för att nu citera den i senokonstantinopolitanska bekännelsen. Guds faderskap är inte och får aldrig heller förstås enbart som en projektion av mänskliga förhållanden, överförda på Gud och således betingade, tidsbundna, förändliga och därmed legitimt ändringsbara och där också märkta av synden. Guds faders namn och faderskap kan därför inte avfärdas som en av mänskliga villkor betingad projicerad konstruktion, vilken kan dekonstrueras, rekonstrueras och nykonstrueras, även om det allt eftersom de mänskliga förhållandena förändras socialt och historiskt. Fadersnamnet är ingen metafor, utan utsäger något rejält, ontologiskt om vem Gud är. Guds faderskap och fadersnamn är inte avhängigt mänskliga förhållanden, såsom exempelvis patriarkatet, och kan inte heller förstå, om man nu vill ta fram det ordet, och kan heller aldrig definieras utifrån det. Även om patriarkatet med den därtill hörande och relaterade så kallade könsmaktsordningen kunde elimineras och det därtill hörande och relaterade så kallade, om man skulle eliminera detta och detta skulle kunna efterträdas av något annan ordning, hur det nu skulle se ut, så skulle Gud fortfarande vara och förbli evig fader på grund av sitt eviga faderskap och den av evighet födde sonen. Alltså, det är inte människan som projicerar sin på sin samhällsordning eller sociala ordning grundade syn på Gud, utan det förhåller sig tvärtom. Det jordiska faderskapet har sin grund, styrka och norm i det gudomliga faderskapet. Fadern, från honom från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Och jag är mycket väl medveten om att exegeterna strider om vad fader här betyder. Men så som det har kommit att användas i kyrkan så är det ingen tvekan om att det är inte någon slags källa eller familj eller något, utan det är fadern det gäller. Och detta om alltså den evige fadern som så att säga har normen för vårt faderskap, detta är det jag kallar för the basic design. Efter detta faderskap, det gudomliga faderskapet, ska också varje jordisk faderskap en gång bedömas och dömas på den yttersta domen. Du människa fick del i den gudomliga kreativiteten genom din möjlighet till prokreation. Procreation, jag lånade ordet. Du hade den stora möjligheten och uppdraget att vara fader för ett barn, att ge liv och uppfostra. Vad gjorde du av detta? Alltså, det var ställt under skapelsevälsignelsen. Det låg under the basic design. Det hade normen från Gud själv med de möjligheter som ligger där i till hjälp och till vägledning. Och i den här boken, Senex Garrulus Est-boken, som heter Fadern, så har jag kommit på att det är inte så många sidor som handlar just om fadern, men de som handlar om dem är helt okej. Och som jag har sagt innan, det går inte bara att tala om fadern och sonen och andra, utan det går in i vartannat så här. Men man måste ju liksom kalla det någonting. Alltså faderskapet är en stor och hög kallelse. Ska vi gå vidare? Det gudomliga faderskapet och fadersnamnen pekar alltid på och leder alltid vidare och aktualiserar treenigheten, dess väsen och verk. Fadern är och förblir gudomens källa. Det är alltså rena kyrkofäderspråket. I det att sonen av evighet föds av fadern och att anden av evighet utgår av fadern. Där kanske vi skulle säga någonting av det här språket. När det står att av evighet, så betyder det ju det att det är utanför i tiden. Det är alltså när, om man nu får referera till the Big Bang, när det skapas, då skapas tiden och rummet. Före det finns inte någonting. Vi vet inte vad vi ska säga. Och det var det som kyrkan sa på den tiden. Före all tid i Guds evighet. Där har vi ingen, vet vi inte hur vi ska uttrycka det. Och när han är född av fadern för alltid, så är det ju inte det att Gud är den kosmiska livmodern som klämmer fram någon slags kosmisk son. Utan det är ju det språket som säger skap, göra någonting, såga, hamra, så, ja det göra. Jag har gjort det. Jag har frambringat detta. Vilken är den intimaste och allra starkaste orden för att säga att någonting står i relation till något? Jo, det är att föda. Och det får vi faktiskt säga att kyrkan har använt det ordet. Född av fadern för alltid, för att visa detta. Att vi inte är intresserade av finlogik i det här fallet. Vi vill intressera oss av för att uttrycka detta att sonen står i ett sådant unikt förhållande till fadern att vi inte har någonting annat ord utifrån våra förutsättningar att säga född av fadern. När, aldrig, nej, för alltid. Liksom anden utgår av fadern för alltid. Och där kommer det här som vi talade om inledningsvis. Att när vi kommer dit, då börjar Guds outsäglighet och vi böjer oss ner. Alltså det gudomliga faderskapet och fadersnamnen pekar alltid på och leder alltid vidare och aktualiserar treenigheten, dess väsen och verk. Fadern är sålunda gudomens källa i det att sonen av evighet föds av fadern och anden av evighet utgår av fadern. Det är den Gud som för Moses uppenbarar sitt namn som jag är den jag är. Det är fadern. Till vilken Jesus i sina ord och sin gärning på jorden relaterar. Den Gud som bekänns i det judiska schema. En underbar bild för denna tycker jag är utifrån 5 Mosebok 33. En ny tillflykt är han urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar. När Ireneus, som ju är inte någon spekulativ teolog utan en bibelteolog, talar om Gud så talar han om fadern. Som sträcker sina två aktiva händer in i världen. Av vilken den ena är sonen och den andra är anden. En Gud som inte skäms för att till skillnad från gnostikernas gudomar få lite smuts under naglarna. Eller som någon säger, deras Gud är en dålig Gud. Han kan ju inte ens frambringa en pumpa. Det kunde Gud med sina brohänder. Och det står att Gud har format människan. Med sina båda händer. Och det är underbart att tänka sig att människan är skapad av fadern genom, med sonens och andens händer. Så att, ja. Gud är alltså en enda enligt Shema. Det är en gammaltestamentlig uppenbarelsen och bekännelsen. Och enligt kristen bekännelse, credo in unum deum, med den gudomliga enheten. Men i centrum. Men denna är inte aspektisk. Så liksom att man säger, vi har ju alla gjort konfirmandlektioner där vi har haft en triangel, va? Och tänker man riktigt strikt på den så är den ju egentligen heretisk. Därför att den blir ju aspekter av Gud. Fadersaspekten, sonaspekten och andaspekten. Den blir nästan till modalistisk, olika sidor, aspekter, olika modi, erscheinungsformen utav den ende. Nej, fadern och sonen och anden är åtskilda, men icke separerade. Var och en självexisterande personer, hypostaser, men enade i ett väsen, en osia, ett vara eller varande. Abrakadabra, tycker en del. Nej, jag tror inte att det är så. Mellan fadern och sonen och anden råder en kommunio. Vad jag egentligen polemiserar här emot egentligen är faktiskt ett slags gudsbegrepp som börjar med den gudomliga enheten som sedan uppenbarar sig. Det vet vi inte så mycket om. Vad vi har att göra det är en Gud som uppenbarar sig som jag är den jag är. Och som fyller detta innehåll med sonen. Och med anden. Vill du tala om mig, jag som är den jag är, då måste du tala om sonen. Då måste du tala om anden. Mellan fadern och sonen och anden råder en kommunio. En koinonia, en gemenskap förstådd som en dynamisk perikoresis. Varför använder du så mycket konstiga ord som någon sa? Ja, men det är ju därför att det finns ord för det här. Jag menar, när jag går till Roine på marken och pekar ner på den där grejen där nere. Du menar pinjongen? Ja. Så det är bättre liksom att säga den där grejen där nere. Det är bättre att säga precis den har ett namn. Alltså perikoresis. En omkring- och ringdans som går in i varandra. De gudomliga hypostaserna, personerna, går oupphörligt in i varandra och innebor i varandra. Så långt kanske man kan reflektera. Och här har vi en fantastisk ord på latin. Det latinska ordet är circum incessio. Eller för att ta det på det som vi fick lära oss när vi läste latin. Circum incessio. Det vill säga en dynamisk riktning. Gå. Kedo. Kessum. Och också incessio. Sitta i. Det vill säga både en dynamisk riktning. Och en permanent lokal befintlighet. Den här dubbelheten med circum incessio och circum incessio. Det är ett teologiskt misstag på medeltiden. Men det är ett väldigt bra misstag. För att det är så att säga, för de kunde inte höra skillnad på circum incessio och circum incessio. Så de trodde ja, men det är väl där de är, bor i varandra. När det själva verket från början var att det gick in i varandra dynamiskt. Så fick vi en dubbelmening. Nämligen det dynamiska, dansen och också bor samtidigt, det permanenta. Därför är den heliga treenighetens verk mot skapelsen och därmed människan ett enda odelat verk. Vi kan inte säga att det här är faderns verk och det här är sonens verk och det här är andens verk. Det kan vi göra pedagogiskt. Men i själva verket är allt sömlöst vävt i en enda stycke som Jesu mantel. Skapelse, frälsning och fulländning. Fadern och sonen och anden verkar tillsammans som en Gud i en odelbar gärning. Vilket ska åstadkomma, vilket ska alltid ihågkommas när det gäller korsverket och vad som sker på Golgata. Att därför beteckna som det sker ibland Jesu lidande och död på korset som faderns, som någon slags divine child abuse, gudomlig barnmisshandel. Utan att förstå det som faderns och sonens och andens gemensamma verk. Att betrakta Kristus på korset utan att ha mediterat över innebörden i de medeltida nådastolsframställningarna är nästintill, om icke rent hädiskt, divine child abuse. Jag kan förstå hur man kan komma fram men då har man, till en sån tanke, men då har man inte förstått djupet i treenighetens odelade gärning. Inkarnationen innebär att Gud själv går in i sin skapelse, delar dess villkor. Uppenbara sig fader som fader den evige sonen, Guds son som antar mänsklig salt i människosonen Marias son. Genom det ser vi och ser det vi ser och som tydliggörs i inkarnationen kan vi säga att Guds namn är verkligen fader och Guds väsen är verkligen kärlek, så som det står i en prefation i Svenska kyrkans nattvardsliturgi, handboken 1968. Handbok 1986. Här har någon kastat om bokstäverna. Ja, alternativ D. Är någon som är emot alternativ D? Nej. Men poängen är i alla fall, har ni, mina vänner, har ni mediterat över vad som vi säger i vår mässa när vi sjunger ditt namn? Ditt namn som är fader. Och ditt namn som är, och ditt väsen som är kärlek. I denna mening så liksom sammanfattas ju hela den kristna tron. Och detta säger vi i vår prefation. När vi går att ta emot Kristus själv under bröd och vin. Detta är Svenska kyrkans nattvardsliturgi. Och tar de bort det så kommer jag, när jag får bli, om jag får fira gudstjänst i Rasbo Kil, så kommer jag ändå säga detta och säga, men så står det inte i boken. Då säger jag, det bryr jag mig inte om. Jag läser som det står i den gamla. Varför kärlek? Därför att motivet till människoblivandet är att rädda människan från synden, djävulen och döden. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på detta, att var en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Vi skulle kunna säga att ty så älskade Gud fadern. För talas det om sonen så är ju alltid fadern implicerad. Vi rör oss alltså inte, för att återvända till bergsten, bara med Guds bilder, Guds symboler, Guds metaforer. Vi säger att Gud är fader och Gud är kärlek. Vi känner faktiskt Guds namn, fader. Och vi vet något om Guds väsen därför att Gud själv har uppenbarat detta genom det Gud gjort. Det som vi känner igen i frälsningshistorien. Det blir egentligen att köra om samma sak en gång till. I Jesus Kristus alltså får fadern ett ansikte och avslöjar sitt hjärtelag. I detta fall kan vi tala om sonens ikoniska representation av fadern. Den som har sett sonen har också sett fadern. Men sonens verk är inte enbart att uppenbara faderns namn och väsen, det vill säga ge kunskap. Sonens verk går vidare att göra människor till Guds barn. Det är inte bara fader och son, utan det ska ju vara till någonting också. Genom ord och gärning inbjuder Jesus sonen människor att bli Guds son och Guds barn genom honom. Att i en mening dela hans sonskap, vilket är avsikten med och målet för hela hans mission i verk och person. Det som han är av väsen blir vi genom adoption. Hela Jesu gärning som kulminerar på korset och som bekräftas i uppståndelsen syftar till att undanröja alla de hinder som finns för att människan ska bli ett Guds barn och våga kalla Gud för fader, det som vi kallar för försoningen. Och här har vi denna fantastiska bibelvers, 2 Korintierbrevet 5:19. Gud var i Kristus försonande världen med sig själv. Gud var i Kristus, var i sonen. Försonande världen med sig själv. Där har du både hans person och verk i en bibelvers. Och detta skedde av kärlek, vilket är ett uttryck för Guds väsen. Att genom sonens verk få bli och få vara kristen innebär alltså att få kalla den oändligt upphöjde, outgrundlig, en mening ovittbar Gud för fadern. Fader. Inte det ovittbara livsmysterium som horisonten viker längre fram, ju längre fram jag går. Das wo her meines umgetrieben seins. Nej, pappa. Det är så oerhört. Så jag tror att man måste vara muslim för att begripa detta. Det är så reellt och konkret i ontologiska termer att det till och med talas om att bli född på nytt, att du uppstår med Kristus och blir en ny skapelse. Alltså, Guds faderskap till sonen och till den kristen genom sonen är inte något som kan dekonstrueras och ersättas med någon annan bild eller något annat sakförhållande, någon föreställningsform eller konceptualisering. Detta lika lite som Guds faders namn och eviga faderskap kan subtraheras från fadern. Att, nu kommer sista meningen, att eliminera Guds faders namn och förneka Guds faderskap och den kristens barnaskap i och genom sonen innebär inget annat än att överge den kristna uppenbarelsen och lämna den för en särmening som en heresi, det vill säga icke längre kristen tro. Kristen tro är och förblir således en faders- och sontro och en barnatro. Men det kommer mera, men det tar vi inte nu.